السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom Riyad al-Salihin. Vi har kommit fram till kapitel 5. Och idag kommer vi inshallah att börja tala om al-muraqaba. Och ordet muraqaba är väldigt svårt att översätta till svenska. Muraqaba betyder att man vet att Allah subhanahu wa ta'ala ständigt ser och hör och vet vad man gör för någonting. Kunskapen om att Allah ständigt vet allt man gör, ser allt man gör och hör allt man säger. Det här är yani förståelsen av al-muraqaba. Och från Allahs namn är al-raqib. Eller hur? Al-raqib, som betyder den som har ständig uppsikt över allting. Han som har full kontroll och koll över allting. Al-Raqib. Och Ibn al-Qayyim, rahimahullah, han säger att al-Muraqaba är att en tjänare, alltså en abd, en muslim, ständigt ska veta att Allah ser honom. Tjänare ska ständigt veta med övertygelse om att Allah subhanahu wa ta'ala al-Haqq ser honom, hans yttre och hans inre. Det här är definitionen av al-muraqaba. Och som Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah också nämner i Sharh Riyad al-Salihin, så är al-muraqaba kunskapen om att Allah känner till allt man säger, allt som man gör och allt som finns i ens hjärta. De här tre sakerna. Ditt inre och det du gör och det du säger. Allah Azza wa Jal känner till allting. Och därför är det otroligt viktigt att människan ständigt försöker rena sitt inre. Om du vet att Allah subhanahu wa ta'ala ständigt ser dig och vet allting, då är det inte passande att du gör saker som Allah inte vill att du ska göra. Befinn dig inte på en plats där Allah inte vill att du ska vara, för Allah kommer att se dig på denna plats. Och frånvara inte från en plats där Allah vill att du ska vara, för Allah vet att du inte är där. Så var alltid medveten om att Allah subhanahu wa ta'ala ser dig. Han hör dig. Han vet allting. Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Vi har skapat människan och vi vet vad hon viskar för sig själv. Genom vad människan tänker. Allah subhanahu wa ta'ala vet våra tankar. Och som Sheikh Uthaymin säger, Allah subhanahu wa ta'ala känner till yani vårt inre, våra hjärtan, våra avsikter. Är de goda, är de onda? Han känner till det dåliga som finns i människans hjärta. En människa kan visa gott utåt, men han kanske gör det för att vinna status som en ögontjänare. Men Allah subhanahu wa ta'ala vet hans avsikter och vad som finns i hans hjärta. Alla vet de vars hjärtan är fyllda med hat mot sina bröder. De vars hjärtan är fyllda med kärlek till Allahs fiender. Alla vet de som har avund till andra muslimer. Och alla dessa dåliga egenskaper som finns i hjärtat. Allting känner Allah subhanahu wa ta'ala till. Och han känner också till allt vi säger. Ingen människa säger någonting på jorden förutom att Allah subhanahu wa ta'ala hör vad vi säger. Och därför i den otroligt mäktiga hadithen, hadith al-Qudsi, som nämns i Arba'in al-Nawawi, där nämner profeten alayhi salatu wassalam att Allah subhanahu wa ta'ala säger att om alla människor och alla jinner skulle samlas på en och samma plats, alla människor som någonsin har levt och alla jinner som någonsin har levt och kommer att leva, samlas på en och samma plats, och alla ber mig samtidigt om allt det de vill ha. Och jag skulle ge dem allt det de vill ha, så skulle det inte minska från min rikedom mer än vad havet minskar om man doppar en nål där i. Och hadithen bevisar här att om alla skulle be Allah samtidigt, så skulle alla höra vad alla säger samtidigt. Rösterna skulle inte blandas ihop. Som det är för oss, om ni alla skulle prata nu samtidigt, ingen skulle förstå vad någon säger. Eller hur? Du hör ett ord här och där, men du förstår inget sammanhang. Allah subhanahu wa ta'ala, om alla människor och jinner talar samtidigt, så är det inte något problem för honom att höra vad alla säger. Subhanallah. Han ser dem och han hör dem. Allahu akbar. Och därför säger också vissa ulama den här fina liknelsen att Allah subhanahu wa ta'ala ser den kolsvarta myran på en kolsvart natt, på en kolsvart sten, och han hör dess fotsteg. Och han ser genom och vad som finns inne i myran. Och han är över de sju himlarna. Han är över de sju himlarna. Men han ser den kolsvarta myran på den kolsvarta stenen, på den kolsvarta natten, och han hör dess fotsteg. Subhanallah. Vilken hörsel, vilken syn. Går inte att jämföra. Laysa kamithlihi shay. Allah subhanahu wa ta'ala hör allt och ser allt. Och den här kunskapen ska få oss att frukta Allah. Att inte göra saker som Allah inte vill att vi ska göra. Och också att känna till att Allah azza wa jalla hör allt vad vi säger. Ska leda oss till att inte säga saker som Allah inte tycker om. Så som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, att den som vill tala ska tala gott eller vara tyst. Den som vill tala har två alternativ. Säg någonting bra som har med religionen att göra, eller något dunja, bra. Eller har du ingenting bra att säga, så är du tyst. En muslim säger ingenting dåligt. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah säger, tala korrekta ord, rätta ord, ärliga ord och så vidare. Så en muslim är väldigt försiktig med vad han säger för någonting. Och allt vi säger skrivs ner. Inte bara att Allah azza wa jalla hör det, det skrivs ner. Och sen kommer det att läggas fram och du kommer att få tillbaka det på domedagen. Författaren nämner ett antal verser i början på detta kapitel. Och sen så nämner han ett antal hadifer. Och den första versen som författaren nämner är versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Alladhi yaraka hina taqum wa taqallubuka fi sajidin. Han som ser dig när du reser dig, och dina rörelser när du är hos dem som faller ner på sina ansikten. Allah azza wa jalla ser dig, ja Muhammad alayhi salatu wassalam, och alla människor, när du står ensam och ber på natten. Och han ser dig också när du är tillsammans med de andra och ni faller ner i sujud. Och taqallub kan här betyda också, yani de går upp i bönen, de gör ruku och de gör sujud. Alla ser alla dessa rörelser. Så Allah ser oss i vad vi gör. Och så nämner författaren versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah är med er vart ni än är någonstans. Allah är med oss vart vi än är någonstans. Och det här på arabiska kallas för al-ma'iyya. Att Allah är med sin tjänare. Allah är generellt med alla människor. På vilket sätt? Jo, Allah subhanahu wa ta'ala hör allt och ser allt och vet allt. På det sättet är han med oss. Men Allah subhanahu wa ta'ala själv är inte på jorden och bland oss i sin essens. Allah är över de sju himlarna, över sin arsh. Och inte som vissa ahlul bid'a säger att Allah är över allt. Det här får man inte säga. Men när Allah säger att han är med oss, så betyder det att han är med oss med sin makt, sin hörsel. Han hör allt och han ser allt. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till ett annat bevis på detta? När Musa och Harun skulle gå till Firaun: Idhaba innani ma'akuma asma' wa ara. Gå till Firaun. Jag är med er. Jag är med er. Innani ma'akuma. Hur? Asma' wa ara. Jag hör allt och jag ser allt. Så Allah förklarar hur han är med människan. Han hör allt och han ser allt. Och generellt så är Allah med alla på det här sättet. Han hör allt och ser allt. Men när man säger att Allah subhanahu wa ta'ala är med en troende människa till exempel. Då profeten Muhammad a.s. och Abu Bakr gömde sig i grottan när de var på flykt på vägen till Medina. Och ni känner alla till den här berättelsen. Och kuffar kom till ingången till grottan. Det fanns ingenting där. Inte som folk säger spindelnät och fågelbon. Det fanns ingenting. Och Abu Bakr och profeten a.s. sitter precis framför dem. Om de bara kollar ner så ser de dem. Och Abu Bakr blir rädd. Och då så säger profeten Muhammad a.s. vad säger de? Ett par, yani två personer, där Allah är den tredje. Men Allah är med oss. Allah kommer hjälpa oss. Allah kommer stötta oss. Allah kommer skydda oss. Allah kommer ge oss seger. Det finns ingenting att frukta. Så Allah är med sina trogna tjänare med att han ger dem seger. Han hjälper dem. Han försvarar dem och skyddar dem och så vidare. Taib. Och så nämner författaren versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. För Allah är ingenting dolt, varken på jorden eller i himlen. Det finns ingenting som är dolt för Allah subhanahu wa ta'ala. Allah han är al-alim. Han känner till allting. Det finns ingenting som Allah inte känner till. Allah känner till allt som har varit. Allt som är. Och allt som kommer att ske. Och hur saker som inte har skett skulle vara om de skedde. En gång till. Allah känner till allt som har varit. Allt som är, allt som kommer att ske och hur saker som inte har skett skulle vara om de skedde. Subhanallah. Hans kunskap omfattar allting. Så han känner till allt mellan himmel och jord. Allt som finns i haven, allt som finns i marken, allt som finns i luften. Det finns ingenting som Allah Azza wa Jal inte känner till. Sen nämner författaren versen där Allah säger Inna rabbaka bil mirsad. Att din herre är säkerligen ständigt eller har säkerligen ständig uppsikt över skapelsen. Din herre har säkerligen ständig uppsikt över skapelsen. Inna Allah Azza wa Jal känner till allting. Och här säger Ibn Abbas som Ibn Kathir nämner Yisma' wa yara. Inna Allah Azza wa Jal har uppsikt. Han hör och han ser allting. Och så säger Ibn Kathir yani han har uppsikt över sin skapelse med vad de gör. Och han kommer att belöna eller straffa varje människa för det som hon har gjort i detta liv och i nästa liv. Och han kommer att samla alla skapelser och han kommer att döma mellan dem med rättvisa. Och han kommer att ge alla vad de förtjänar för någonting. Och han kommer inte göra orätt eller förtrycka någon människa. Och så nämner författaren en till vers där Allah subhanahu wa ta'ala säger Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Han känner till de falska blickarna och vad som göms i människans bröst. Han känner till de falska blickarna. Innan han vet till och med vad för slags blick folk ger. Ja? En person kan kolla på det. Det kan vara en blick av kärlek. Eller det kan vara en blick av hat. Du kan inte avgöra. Men vem är det som avgör? Och vem är det som vet alla blickar? Allah subhanahu wa ta'ala. En person kanske kollar på en kvinna utan lust. Och en annan person kollar med lust. Allah azza wa jal vet vad och vilken avsikt och vilken slags blick människan har. Subhanallah. Till och med blickarna, vad det är för någonting, känner han till. Och han vet vad som finns i människans bröst. Han vet vad som finns i ditt hjärta. Det finns ingenting som är dolt för Allah Azza wa Jal. Och så säger författaren Wal ayatu fi hadha aw fi hadha al-bab kathiratun. Att verserna som talar om detta är otroligt många. Yani verserna som talar om att Allah subhanahu wa ta'ala ser allt och vet allt är otroligt många. Och sen så nämner författaren en hadith som vi inshallah idag tänkte fördjupa oss i och tala om. Och det är hadith Jibril. Hadith Jibril, den kända hadithen som kallas för hadith Jibril. Och i denna hadith så berättar Umar radiyallahu anhu. Och han säger: "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat al-yawm, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'r." Då vi en dag satt med Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, så kom det en man med kritvita kläder och kolsvart hår. La yura alayhi athar as-safar. Man såg inte på honom spåret att han var en resande. Wa la ya'rifuhu minna ahad. Och trots detta så var det ingen av oss som kände honom. Hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Och han gick fram tills det att han satte sig framför profeten sallallahu alayhi wa sallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Och han satte eller la sina händer på profetens lår alayhi salatu wa sallam. Och så sa han: "Ya Rasulullah, eller ya Muhammad, akhbirni an al-islam." Ja Muhammad, berätta för mig om islam. Vad är islam för någonting? Och då så sa profeten alayhi salatu wa sallam: "Al-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah." Islam är att vittna om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammad är hans sändebud. Wa tuqima as-salah, och att du förrättar de fem dagliga bönerna. Wa tu'ti zakat, och du betalar zakat. Wa tasumu ramadan, och fastar månaden av ramadan. Wa tahujj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila, och du vallfärdar till det heliga huset om du har möjligheten. Och då så sa denna frågeställare: "Sadaqt, du har talat sanning." Så sahaba blev förvånade. De sa: "Vad är det här för man som frågar och sen bekräftar svaret?" Och då så sa mannen: "Fakhbirni anil iman." Berätta för mig vad iman är för någonting. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam: "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri." Iman är att tro på Allah, hans änglar, böcker, sändebud, den yttersta dagen och tron på ödet, det goda och det onda däri. Och då så sa mannen: "Sadaqt, du har talat sanning." Och mannen sa sen: "Fakhbirni anil ihsan." Berätta för mig vad ihsan är för någonting. Och då så sa profeten alayhi salam: "An ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak." Ihsan är att dyrka Allah som att du såg honom. Och om du inte ser honom så ska du veta att han ser dig. Och då så sa mannen: "Fakhbirni ani sa'a." Berätta för mig om domedagen. Och då så sa profeten alayhi salam: "Mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il." Den som frågats vet inte mera än den som frågar. "Qala fakhbirni an amaratiha." Berätta då om dess tecken, sa mannen. Och då så sa profeten alayhi salam: "An talida al-ammatu rabbataha wa an tara al-huffat al-urat al-ala ria'a sha' yatatawaluna fi al-bunyan." Den dagen du ser slavkvinnan föda hennes mästare, och den dagen du ser de fattiga, barfota och nakna fårahedrarna tävla i vem som bygger den högsta byggnaden. Och sen så gick mannen iväg. Och Umar sa: "Vi satt en stund." Och sen så sa profeten alayhi salam: "Ya Umar, atadri man is-sa'il?" Umar, vet du vem den här mannen var som ställde dessa frågor? Och då så sa Umar: "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah och hans profet vet bäst. Och då så sa han: "Fa innahu Jibril atakum yuallimunakum dinakum." Det var Jibril som kom för att lära er eran religion. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och den berättas också i andra hadithböcker. Den här hadithen är otroligt viktig. Vissa av ulema säger att den här hadithen kallas för Ummu Sunna. Den är grunden till haditherna. Den är den viktigaste av alla hadither. Precis som Al-Fatiha kallas för Ummul Kitab, Ummul Quran. Den viktigaste suran i hela Koranen. så säger man att denna hadith är den viktigaste hadithen som finns. Och att denna hadith omfattar hela religionen. Och allting som har med religionen att göra. Yani förgrenar sig ut från denna hadith. Allt går tillbaka till denna hadith. Och vad är beviset på att denna hadith omfattar hela religionen? Är det någon som vet? Nej, shabab. Ja.
Jibril alaihissalam kom för att lära er religion.
Nej. Det här var Jibril som kom för att lära er eran religion. Yani hadithen omfattar religionen. Taib. Och vi ska nu inshallah gå igenom hadithen mening för mening och ta de lärdomar som finns från denna mycket mäktiga hadith. Och man kan ju fördjupa sig hur mycket som helst. Ibn Taymiyyah har skrivit en bok i förklaring på denna hadith. En bok som nästan kanske är 1000 sidor. Ja. Vissa andra ulema har lite kortare böcker som kanske är 100-150 sidor. Och så vidare. Det är i alla fall en hadith som är otroligt viktig. Men inshallah, vi går igenom den. Yani, idag försöker vi gå igenom hela hadithen och ta lite lärdomar från denna viktiga hadith. Som omfattar kunskap som varje muslim måste känna till. Varje muslim måste känna till kunskapen i denna hadith. Den första meningen är att Umar radiyallahu anhu sa, medans vi satt med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam så kom en man. Det här bevisar att sahaba brukade samlas i moskén. De brukade sitta tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam för att studera islam, minnas Allah subhanahu wa ta'ala, kanske studera Koranen och umgås med varandra. Så satt de i moskén. Och moskéerna är de bästa platserna på jorden, så som profeten Muhammad alaihissalam har sagt, att de mest älskade platserna till Allah är moskéerna. Och de mest hatade platserna är vilken? Marknaden, precis. Och vad är belöningen för att sitta i moskén för att studera islam och Koranen och minnas Allah subhanahu wa ta'ala? Profeten Muhammad alaihissalam nämnde att om ett folk samlas i moskén för att studera Allahs bok och för att recitera den, så, vad händer? Kommer Allah azza wa jalla att omsluta dem med sin rahma. Allah kommer att omfamna dem eller sända ner sin sakina. Han kommer sända ner frid över dem. Änglarna kommer att omfamna dem med sina vingar. Och Allah kommer att nämna dem bland dem som är i hans sällskap. 4 enorma belöningar för att gå till moskén och sätta sig där för att lära sig religionen. Studera Koranen, läsa Koranen. Du får Allahs rahma. Du får Allahs sakina. Du känner lugn i ditt hjärta. 3 Änglarna är så nöjda med det du gör att de kommer och omsluter dig med sina vingar. Och en hadith säger hela vägen upp till himlen. De är över varandra. Subhanallah. Och på vägen dit, vad gör de för någonting? De lägger fram sina vingar på vägen där du ska gå. Allahu Akbar. Och största belöningen, Allah kommer att nämna dem bland dem som är i hans sällskap. Allah subhanallah kommer nämna dessa människor, ni talar gott om dem hos de högsta änglarna. Allah är nöjd med dem. No. Så de satt då i moskén och den här mannen kom, den här främlingen. Och ingen visste vem han var. Men som ni alla hörde så var den här främlingen ängeln Jibril alaihi salatu wasalam. Den bästa ängeln som finns. Den ängeln som är ansvarig för att komma ner med uppenbarelsen. Han brukade komma i skepnaden av en människa. Och det här bevisar att änglarna kan ta skepnaden av människor om Allah vill. Och Jibril kom varenda gång till Muhammad alaihi salam i skepnaden av en människa. Och Muhammad alaihi salatu wasalam såg honom bara i sin riktiga skepnad 2 gånger. Och han sa i beskrivningen att Jibril var så stor att han täckte hela horisonten. Han hade 600 vingar och han täckte hela horisonten. Yani, framför dig, du ser inte ens himlen. För att den täcker. Han täckte hela himlen. Alayhi salatu wassalam. Och Jibril kom då i skepnaden av en människa. Och han hade på sig kritvita kläder. Han hade kolsvart hår. Och vissa hadither nämner att han doftade väldigt gott och hade välkammat hår. Taib. Och sahaba blev förvånade. För Medina var en liten stad. Alla kände varandra. Och ingen visste vem den här mannen var. Så han var en främling, eller hur? Han var inte från Medina, då måste han vara en främling. Taib. Om man är en främling och kommer till Medina, då är man resande. Och är man resande på arabiska halvön förr i tiden, så går man, man rider och man kommer att få smutsiga kläder, man kommer få sand på sig, man kommer lukta svett, man kommer inte ha välkammat hår och så vidare. Men den här mannen är tvärtom. Ingen visste vem han var. Och han kommer med kritvita kläder. Taib och kolsvart hår. Välkammat, doftar gott. Så folk redan där blev väldigt förvånade. Vem är den här mannen? Taib. Och här kan man också nämna en till faida. Det är att det är rekommenderat att klä sig i vitt. Jibril a.s. kom i kritvita kläder. Och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa att ni ska klä era levande i vitt och linda in era döda i vitt. För det är de bästa eller renaste av kläder. Som du har en thawb till exempel eller någonting. De bästa av kläder är vitt. Vackraste färgen och renaste färgen är de vita kläderna. Taib, han hade svart hår. Är det här någonting som är rekommenderat? Att ha svart hår?
Nej.
Nej. Det är ingenting som du kan bestämma över. Du har din hårfärg. Och man ska inte färga håret svart. Profeten a.s. tillät att de som fått grått hår färgar håret med henna eller någonting annat. Men han sa undvik svart. Undvik svart. Och han nämnde att från domedagens tecken är ett folk som kommer och färgar håret svart. De kommer inte få känna doften av paradiset. Så det är inte tillåtet att färga håret svart. Vare sig för män eller kvinnor. Men man får färga håret med alla andra färger. Tajib. Och vissa hadithen nämnde också att han hade väl vårdat hår, välkammat. Är det här någonting rekommenderat? Nej. Profeten a.s. han sa man kan eller hushar fel yukrim. Den som har hår ska ära sitt hår. Genom att ta hand om sitt hår och vårda sitt hår. En muslim ska se bra ut och fin ut. Taib. Och dofta gott är också något som är rekommenderat för männen. När de går ut, att de har på sig parfym. Vad beträffar kvinnorna så får de inte gå ut med parfym. Men de får ha det hemma. Taib. Så mannen kom och gick fram och satte sig framför profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och de sa att han satte sig så som man sitter i tashahud, i bönen. När man sitter på sina hälar eller på fötterna med böjda knän. Så som man sitter i tashahud satte han sig framför profeten alaihi wasallam med knäna mot profeten Muhammeds knän alaihi salatu wasallam. Och i det här finns det ett bevis på att det är rekommenderat för de som går och söker kunskap eller går till de lärda att man sitter med respekt. Man sitter på ett fint sätt, ett respektfullt sätt. Man sitter inte med fötterna hur som helst och lutar sig bak med händerna så här högmodigt eller som att man sitter och sover eller någonting sånt, utan man sitter på ett respektfullt sätt, vilket också inshallah gör att det blir lättare att ta åt sig kunskapen som ges. Tayyib. Och sen så sa han då, ja Muhammed. Och det bevisar också en till sak, Afwan. Att det är rekommenderat att sitta nära de lärda. Att sitta nära de lärda. Han kom och satte sig framför honom. Han satte sig inte långt bak och sa, ja Muhammed. Han satte sig så nära man kan komma. Taib. En till lärdom här. Han kom då och satte sig och så sa han, ja Muhammed. Och egentligen ska man inte säga, ja Muhammed. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen. Man ska inte kalla på honom på det här sättet. Utan man ska säga ja Nabi Allah, ja Rasulullah, av respekt. Men vissa ulema säger att det här kanske inte gäller änglarna. Eller så ville han få folk att tro att han var en man från beduinerna. För beduinerna hade inte den här adab, att de tilltalade profeten alaihissalam som han borde. Utan de sa ja Muhammad. Alla kulihal, han kom och så satte han sig och sa ja Muhammad, berätta för mig om islam. Vad är islam för någonting? Och då svarade profeten Muhammed a.s. med att nämna islams fem pelare. Shahadat wa an la ilaha illallah. Bönen, zakat, fastan och hajj. Och här nämnde han att islam är de yttre gärningarna. De yttre gärningarna som man gör med kroppen, eller hur? Shahada säger man. Bönen gör man med kroppen och med sitt tal. Zakat betalar man från sina pengar med handen. Och fastan gör man med kroppen och hajj gör man med kroppen. Så islam är här de yttre gärningarna. Och sen kommer han nämna iman som handlar om de inre gärningarna. Och vi kommer inshallah tillbaka till det senare. Islams fem pelare är de viktigaste gärningarna i islam som varje muslim måste göra. Och vilka är de här fem pelarna? Den första är trosbekännelsen. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Den här trosbekännelsen som gör att en människa blir muslim. Utan denna trosbekännelse så är personen kafir, icke-muslim och kommer aldrig att gå till paradiset. Så en person som vill bli muslim måste först och främst säga trosbekännelsen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Eller hur? Det här känner alla till. Vad betyder la ilaha illallah? Det betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Ingen eller inget från skapelsen har rätt att dyrkas förutom Allah. Allah är den enda sanna guden. Och alla andra gudar är falska och påhittade. Allah han är al-haq. Thalika bi anna Allah huwa al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Detta för att Allah är sanningen. Och det som de åkallar vid sidan av honom är falskt. Så la ilaha illallah betyder att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Och inte som det står i vissa skolböcker. Det finns ingen gud förutom Gud. Det är fel översättning. Eller det finns ingen skapare förutom Gud. Det är också fel översättning. Folket i Mekka visste att Allah var skaparen. Men de dyrkade statyer. De blev inte muslimer av att tro att Allah var skaparen. Utan det som var, hindrade dem från att acceptera islam var att de inte ville överge att dyrka någonting annat än Allah. Så la ilaha illallah betyder att endast dyrka Allah. Taib. Muhammad Rasulullah betyder att vi tror på att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är Allahs sändebud, Allahs profet. Den sista profeten som skickades till mänskligheten. Den sista och bästa profeten som skickades till mänskligheten. Och de lärda säger att la ilaha illallah innebär att man, eller Muhammad Rasulullah betyder att vi tror på att han var en profet. Vi lyder honom i det han har beordrat. Vi håller oss borta från det han har förbjudit och det han har varnat för. Och vi dyrkar endast Allah med det han har kommit med. Vad betyder Muhammad Rasulullah? Tasdiquhu fima akhbar. Vi tror på allt han har sagt. Varför? Han talar inte för sina egna begär. وَمَنْ يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allt han säger är uppenbarelse. Så tro på allt han har sagt. Han har berättat om det gångna, det som hände på hans tid och det som skulle komma att hända innan domedagen. Allt är sant. Taib. تَسْتِقُهُ فِيمَ أَخْبَرْ وَطَاعَتُهُ فِيمَ أَمَرْ. Och lyda honom i det han har beordrat. Och hålla sig borta från allt det han har förbjudit. Och allt det han har varnat för. Taib. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Det som sändebudet ger er ska ni ta, acceptera, lyda. Och det han förbjuder er från ska ni lämna. Taib. Och att endast dyrka Allah med det han har kommit med. Hur ska vi be? Så som profeten bad al-Islam. Hur ska vi göra hajj? Så som profeten al-Islam gjorde hajj. Hur ska vi fasta? Så som han fastade. Och så vidare. Genom religionen tas endast från honom. Och försöker man dyrka Allah på ett annat sätt än det som Muhammed har lärt oss al-Islam, då är det en bidah. Och någonting som inte accepteras i religionen. Så det här är kortfattat betydelsen av Muhammed Rasulullah. Och här finns också en annan viktig faida, lärdom. En lätt sak som jag alla vill att ni kommer ihåg, eller som jag vill att ni alla kommer ihåg. Det är att det finns två villkor för att en gärning ska accepteras. Eller hur? Och vilka är de? Att gärningen utförs med ikhlas. uppriktighet endast för Allahs skull. Och två, att gärningen utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam. Uppfyller man inte dessa villkor accepteras inte gärningen. Eller hur? Och dessa två villkor, om någon har svårt att komma ihåg dem, tänk bara på la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah ikhlas. Vi dyrkar bara Allah. Muhammad Rasulullah, vi dyrkar Allah så som Muhammad har lärt oss sallallahu alaihi wasallam. Lätt att komma ihåg, eller hur? Och därför nämner de också en till faida, att människan kommer att frågas två frågor på domedagen. Mada kuntum ta'budun wa mada ajabtum al-mursalin. Vad brukade ni dyrka för någonting? Och hur har ni besvarat profeten? Samma sak. Vi dyrkade endast Allah och vi lydde profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam i det han kommer. Eller hur? Så det här är trosbekännelsen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och sen så sa han wa iqamatus salah, att förrätta bönen. Och vad är det som menas här? Jo, de obligatoriska bönerna. De fem obligatoriska bönerna. Fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Och det här är den viktigaste gärningen som muslimen gör. Den viktigaste gärningen i våran vardag är bönen. Det är våran silla, våran relation med Allah subhanahu wa ta'ala, våran kontakt med Allah azza wa jall. Det är bönen. Och den som försummat bönen kommer att försumma allting annat i religionen. Och den som är mån om bönen kommer att själva vara mån om allting annat i religionen. Så bönen är otroligt viktiga, ikhwan. Och egentligen, när profeten Muhammed alaihissalam togs upp till himlafärden, hur många böner ville Allah subhanahu wa ta'ala först att profeten skulle be? 50 stycken salat per dygn. Men profeten Moses sa till honom, gå tillbaka och be Allah att minska. Och han gick fram och tillbaka tills det blev 5. Subhanallah. Och så säger Allah, de är 5 i antal, men de är 50 i belöning. Taib, och så här kommer det vara till domedagen. Så de är 5 i antal, men 50 i belöning. En salat räknas som 10 salat. Och trots att Allah förenklade från 5 till salat till 5 salat, så finns det muslimer som fuskar med bönen. Är det inte ajib, eller hur? Är det inte konstigt? Är det mycket begärt av alla att vi gör 5 böner om dagen? Är det det egentligen? Om varje bön, det minsta, du ber snabbt igen i 5 minuter kanske. Det blir 25 minuter eller per dag. Och sen resten av dagen får jag vad du vill. 23 och en halv timme. Men människan är så otroligt lat. Och sen en till fråga. Är Allah i behov av våran bön? Ja? Är Allah i behov av våran bön? Nej. Vem är det som är i behov av salat? Det är du själv. Vi är i behov av att be. Vi är de som har bra av att be. Och vi är de som belönas för att be. Och vi är de som straffas om vi inte ber. Allah, han är geni. Han behöver inte oss eller våran dyrkan. Om hela mänskligheten vänder honom ryggen. Han är, yani, ofelbar, är perfekt. Han kommer inte minska eller förlora någonting. Subhanahu wa ta'ala. Så vi är i behov av denna salam. Så salam är jätteviktigt, ja, ikhwan. Man måste be. Spelar ingen roll om man är på skolan, på jobbet, på stan. Man måste göra sina 5 böner i tid. Man måste be dhuhr innan asr. Asr innan maghrib. Maghrib innan isha. Och isha innan halva natten. Man måste göra sina böner. Och det är inte någonting svårt, ja, ikhwan. Man måste vara väldigt mån om detta. För att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, skillnaden mellan oss och dem är bönen. Och han sa, den som lämnat bönen har begått kufr, otro. Eller han sa en annan hadith, kyrk. Så att lämna bönen är otroligt allvarligt. Det är den värsta synden efter kyrk, att lämna bönen. Så man ska vara väldigt, väldigt försiktig med sin salam. Och sen så sa profeten alaihissalatu wassalam, och att betala zakat. Zakat är den obligatoriska almosan som man betalar en gång om året. Om man har ett sparat kapital som överstiger ungefär värdet av 500 gram silver. Eller 85 gram guld. Har man 85 gram guld måste man betala zakat. Eller har man 500 gram silver måste man betala zakat. Eller har man pengar som är värt lika mycket som en av dessa två, så måste man också betala zakat. Och 500 gram silver är värt ungefär 3000 kronor. Och 85 gram guld är värt runt 30 000, lite mindre kanske. Så har man 3000 kronor sparat på kontot i ett helt år och de är orörda, så måste man betala 2,5%. Taib. Så det är också väldigt viktigt. Och zakat är de fattigas rättighet. Och det är inte heller mycket. Det är lite pengar som inte skadar din rikedom, men som samtidigt gynnar de fattiga. 2,5%. Och sen måste vi fasta i Ramadan. Och vi måste göra hajj till Allahs hus en gång i livet. Om vi har möjligheten. Och alla de här tre, bön, shahada måste alla göra. Bönen måste alla göra. Men de andra tre, finns det folk som inte behöver göra. Det finns muslimer som inte behöver betala zakat. Och vem är de? De fattiga. Det finns muslimer som inte behöver fasta. Och vem är de? Sjuka, resande, gravida eller ammande kvinnan. Kvinnan som har sin period och så vidare. Och så finns det de som inte behöver göra hajj. Och vilka är de? De som inte har råd och de som är sjuka. Och kvinnan som inte har en mahram. Dessa tre behöver inte göra hajj. Och man kan lägga till en fjärde också. De, eller om det är krigstillstånd. Och man kan inte resa till hajj för att på vägen dit är det, yani, man kan inte komma förbi. Vägen dit är inte säker. Då behöver man inte heller åka på hajj. Taib. En annan fråga. Och det här har vi nämnt förut. Får se om ni kommer ihåg. Varför kommer bönen före zakat? De är i ordningen. Alltså viktigaste. Den viktigaste först. Och sen kommer den andra, tredje, fjärde, femte. Varför kommer bönen före zakat? Varför är salat viktigare än zakat? Ja, Ikhwan.
Det gynnar sig själv först.
Nej.
Du gör det varje dag.
Du gör det varje dag. Därför är det den viktigaste gärningen. Och som vi sa, det är den viktigaste formen av ibadah. Varför kommer zakat före fastan? Nej. Zakat gynnar du andra, medan fastan gynnar bara dig själv. Och att gynna andra har företräde. Varför kommer saum, fastan, före hajj?
Du gör det varje år och hajj gör det bara en
gång. Nej. För fastan gör man varje år och zakat. Men hajj gör man bara en gång i livet. Man är bara skyldig att göra hajj en gång i livet om man har möjlighet. Tayyib. Och sen så sa Jibril sadaqt. Du har sagt sanningen. Och då blev folk förvånade. Det här var inte någonting de hade sett förut. En person som kommer och är ovetande och ställer en fråga, vad är islam? Och när han får svaret så säger han det är sant. Att bekräfta ett svar, det gör man när man redan vet svaret, eller hur? Eller hur? Du bekräftar bara ett svar om du redan vet svaret. Så folk blev förvånade. Vem är den här främlingen? Han säger att han inte vet och sen så vet han. Okej? Okay? De blev förvånade. Och sen så ställer han nästa fråga. Berätta för mig om iman. Och då så sa profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, iman är att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, domedagen och ödet, gott och ont. Det här är imans sex pelare. Tron. Och vi sa islam är det yttre man gör. Eller hur? Islam är det yttre man gör. Iman är det inre. Att tro på Allah och änglarna och böckerna och så vidare är i hjärtat. Iman är i hjärtat. Så iman symboliserar det inre här. Och iman är då att tro på sex saker. Och det här är grunden till den islamiska tron. Man måste tro på dessa sex pelare. Och den som förnekar en av dessa sex är inte muslim. Taib. Den viktigaste och första av dessa pelare är tron på Allah. Och alla de fem andra, yani, kommer efter tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Vad innebär det att tro på Allah? De lärde sig att tro på Allah betyder tre saker. Eller fyra kan man säga. Vissa lärde sig att tro på Allah innebär fyra saker. Omfattar fyra saker. Tro på Allahs existens. Två, tro på Allahs rububia. Tre, tro på Allahs uluhia. Fyra, tro på Allahs asma wa sifat. Vad betyder dessa ord för någonting? Tro på Allahs existens, att Allah existerar. Två, tron på Allahs rububia, hans herravälde. Att ha kunskap om att Allah subhanahu wa ta'ala är skaparen. Han har skapat allt. Den som upprätthåller allt. Den som styr allt. Den som ger liv och tar liv. Den som har allting i sin hand. Det här är att särskilja Allah i hans rububiyya. I det som Allah subhanahu wa ta'ala gör. Han har ingen partner i detta. Vi går tillbaka till våran tro. Två tawhid, eller tre tawhider. Uluhiyya. Att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ensam har skapat oss. Allah ensam styr allting. Allah ensam har gett dig allting du har fått. Allah ensam har skapat dig och äger ditt liv. Då är det Allah ensam som förtjänar att dyrkas. Eller hur? Rent logiskt. Ingen sten, ingen människa, ingen jin, ingen ängel, ingen djävul. Inget av detta förtjänar att dyrkas. De är som dig, de är skapade. Och de är själva slavar till Allah subhanahu wa ta'ala. Den enda som förtjänar att dyrkas är skaparen och den som äger allting. Så Allah förtjänar att dyrkas. Man får inte dyrka någonting annat än Allah. Det är den största synden som finns. 4. Tron på Allahs namn och egenskaper. Allah nämner många vackra namn och egenskaper. Allah beskriver sig själv i Koranen med många vackra namn och egenskaper. Och profeten Muhammad al-Islam beskriver också Allah subhanahu wa ta'ala med många vackra namn och egenskaper. Vi bekräftar alla dessa så som de har nämnts, utan att förvränga dem. Vi tror på dem som de har nämnts. Som Ahlus Sunna wal Jamaa gör med Allahs namn och egenskaper. Det här är tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen tron på Allahs änglar. Allahs änglar. Vi tror att Allah subhanahu wa ta'ala har en skapelse som heter malaika. Änglar. Malaika är plural av malak. Och änglarna är skapta av ljus. Människan är skapt av lera. Och jinnerna är skapta av eld. Allah subhanahu wa ta'ala har skapat änglarna. Och han har gett dem vissa olika uppgifter. Och de lärda brukar säga att tron på änglarna omfattar att tro på deras namn, deras antal, deras uppgifter och deras, yani, hur de har beskrivits. Det är några av de sakerna som ulama brukar ta upp. Änglarna är otroligt många. Och Allah subhanahu wa ta'ala och profeten Muhammad al-Islam har nämnt namnet på några av dessa änglar. Vi tror generellt på alla änglar. Men vissa har nämnts med namn. Till exempel ängeln Jibril. Ängeln Jibril, ängeln Mikael, Israfil, Munkar, Nakir, Harut, Marut, Ra'd, Malak al-Maut. Det är namnet på några änglar som har nämnts i Koranen och i Sunna. Taib. Vi tror också på deras stora antal. Änglarnas stora antal. Någonting som bevisar hur många änglarna är. Eller endast Allah vet. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Endast han känner till antalet av hans soldater. Endast Allah vet antalet av änglarna. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa, det finns inte en liten plats i himlen som är så här stor. Ett sånt här mått. Förutom att det finns en ängel som är där och gör sujud eller rukur. Hela himlen är full med änglar på det här sättet. Varenda liten bit på 10-20 cm finns det en ängel som gör sujud eller rukur till Allah subhanahu wa ta'ala. Hela universum. Allah akbar. Profeten Muhammad al-Islam berättade också att när han togs upp på himlafärden så fick han se Bayt al-Ma'mur. Ett hus som ligger i den sjunde himlen som liknar Kaaba. Och han sa att 70 000 änglar kom dit varje dag för att göra tawaf. Att gå runt. Som vi gör runt Kaaba. Och de kommer aldrig tillbaka. Det är 70 000 nya änglar kommer dit varje dag. Och de kommer inte tillbaka. Så här har det varit sedan begynnelsen. 70 000 varje dag. Hur många dagar har gått? Taib. En annan hadith. Profeten Muhammad al-Islam, han sa att helvetet kommer att dras fram på domedagen. Det kommer att ha 70 000 rep. Och på varje rep är det 70 000 änglar som drar. Som släpar fram och drar fram helvetet. Det blir en siffra på nästan 5 miljarder änglar. Det här är deras uppgift, att dra fram helvetet. 5 miljarder änglar, subhanallah. Otroligt många. Det nämns också i en sahih hadith att under Laylat al-Qadr så kommer det ner lika många änglar som det finns gruskorn på jorden. Stenkorn, sandkorn på jorden. Lika många änglar kommer ner till jorden. Alltså, det räcker, eller hur? Ajib, det går inte att föreställa sig. Så vi tror på deras antal. Vi tror också på deras utseende. Det som har nämnts i sunna. Vi tror på att de är varken män eller kvinnor. De äter inte, dricker inte, sover inte. De har ingen frivilja. De har vingar. Vissa har två vingar som alla nämner i surat Fatir. Vissa har två vingar, vissa har tre och vissa har fyra och vissa har mera än så. Vissa har två vingar, vissa har tre och vissa fyra och vissa mer än så. Som Jibril hade 600 vingar. Subhanallah. Allah akbar. Och sen tror vi också på deras uppgifter. Deras uppgifter. Vad heter ängeln som är ansvarig för att komma ner med uppenbarelsen? Jibril. Vad heter ängeln som har hand om regnet? Ha? Mikael. Vad heter ängeln som ska blåsa i hornet på domedagen? Israfil. Vad heter änglarna som ställer frågor i graven? Munkar och Nakir. Vad heter ängeln som är ansvarig för att vakta helvetet? Malik. Vad kallas de andra änglarna för som vaktar helvetet? Zabaniya. Ja. Hur många är de? Alayha. 19 stycken. Malik. Och sen 19 under honom. Och sen finns det ännu mer änglar. Vars enda uppgift är att straffa folk. Vad har vi mera för änglar? Vi nämnde Harut och Marut. De som också kom ner till Babel. Och varnade folket för magi. Det här är namnet på några av änglarna. Och uppgifterna på några av änglarna. Vi har också änglar. Vars uppgift är att forma fostret i moderns sköte. Blåsa in själen i barnet. Vi har änglar vars uppgift är att ta människornas liv. Malak al-Maut och de som är med honom. Så änglarna har dessa olika uppgifter. Det här är kortfattat tron på änglarna. Och sen, vad sa vi, tron på Allahs böcker? Al-Kutub. Vi tror att Allah subhanahu wa ta'ala har sänt ner otroligt många uppenbarelser. Vi tror generellt på alla böcker Allah har uppenbarat. Men de vi känner till specifikt vid namn är 5 stycken. De som Allah nämner i Koranen är 5 stycken böcker. Och vilka är de? Det är Suhuf Ibrahim och Musa. De bladen som Ibrahim och Musa fick. Sen har vi ett Taurat. Vilken profet fick ett Taurat? Musa a.s. El-Injil, Isa a.s. El-Koran, Muhammad a.s. Al-Zabur, Dawud. De här böckerna känner vi till vid namn. Och resten av böcker känner vi inte till. Men vi tror generellt på att Allah har uppenbarat skriften. Och vi tror på att dessa skrifter innehåller den bästa av kunskap. Vägledning och ljus till mänskligheten. I alla tider och på alla platser. Den som följer dessa böcker kommer att leva ett lyckligt liv i detta liv och i nästa liv. Och den som vänder sig bort från dessa böcker kommer att leva olycklig i detta liv och i nästa liv. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Och den som vänder sig bort från min påminnelse kommer vi ge ett lågt liv. Ett liv fullt av problem, sorger och besvär. Och vi kommer låta honom återuppstå blind på domedagen. Så den som vänder sig bort från Koranen kommer att få ett dåligt liv. Kommer leva i mörker och kommer vara som en död människa. Medan den som följer uppenbarelsen kommer att få liv. Ja ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Allah säger, troende besvara Allah och profeten då de kallar er till det som ger er liv. Koranen ger oss liv, ett sant liv, ger oss ljus, nur som kan hjälpa oss att skilja mellan rätt och fel. Så Allah subhanahu wa ta'ala skickade ner dessa uppenbarelser och skrifter. Och den bästa av dessa skrifter är Koranen. Koranen är den bästa boken som Allah någonsin skickat ner till någon profet. Den innehåller kunskapen av alla böcker som Allah tidigare skickat ner. Subhanallah. Det är den mest kompletta och fullbordade sharian någonsin. Ni vet, många profeter kom. Och de hann inte, eller folk... Ja, ni blev inte troende, folk förnekar dem, de hann inte bygga något land eller status och liknande saker. Så ja, det kom inte kanske så mycket lagar och bestämmelser. Men Muhammad Ali Sattuslam fick den här boken, Quran al-Karim, som är helt perfekt och fullbordad. Ma farratna fil kitabi min shay. Ingenting är utelämnat i denna bok. Den tar upp allt som människan behöver veta. Inna hadha al-kitab yahdi lillati hiya aqwam. Denna bok leder till det som är bäst, rakast. Det finns ingen iwaj, ingen krokighet i denna bok. Det finns ingenting dåligt i Koranen. Subhanallah. Någon kanske tycker att det är dåligt, men efter att ha studerat och förstått sig på, så finns det ingenting dåligt i Koranen. Bara perfekt. Subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala sände också ner sunna. Profeten Muhammeds sunna, alihi salatu wassalam. Och den har samma status som Koranen. Vi är skyldiga att följa Koranen och sunna. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ. Vi har satt ner till dig ett vikr, påminnelsen, för att klargöra för folket det som tidigare kommit ner. Så Allah nämner i denna ayat att han satt ner två saker. Koranen och det som förklarar Koranen. Vad är det som förklarar Koranen? Sunna. Koranen är generell. Det står i Koranen, gör bön, gör salam. Men det står inte i Koranen, gör fem salam. Det står inte i Koranen hur många rukua man ska göra i varje salam. Att du ska läsa tashahud och så vidare. Det här står inte i Koranen, det står i hadithen. Eller hur? Så haditherna kompletterar Koranen. Så muslimerna tror på Al-Quran al-Karim. Men, här är också en annan viktig sak. Vi sa att vi tror på tidigare skrifter. Vi tror på Taurat och Injil. Tror vi på dagens bibel? Gör vi det? Är dagens bibel Taurat och Injil? Gamla testamentet och nya testamentet. Är det det? Nej. Varför då? Den har blivit förändrad. Man har lagt till saker, man har tagit bort saker. Och det här är inte den boken som Allah sände ner. Men, som profeten Muhammad alaihi salam nämnde, så förhåller vi oss till det som har nämnts i Bibeln på tre sätt. Det som överensstämmer med islam i Bibeln accepterar vi. Om det står i Bibeln, du ska endast dyrka Gud. Första budordet, eller hur? Du ska inte dyrka någonting annat än Gud. Är det rätt eller fel? Det är rätt. Men subhanallah, de lever inte upp till det. Är det inte ajib att första budordet, det är det viktigaste, eller hur? Eller hur? De tio budorden. Första borde vara viktigast, eller hur? Ni ska inte dyrka någonting vid sidan av Allah. La ilaha illallah. Och ändå så säger de att de dyrkar Jesus, Maria, heliga anden och helgon och påven, jag vet inte vad. Subhanallah. Vilken motsägelse. Så det som överensstämmer med islam accepterar vi. Dyrka endast Allah. Skäl inte. Gör inte zina. Ljug inte. Var god mot din granne och så vidare. Det här är haq. Det är sant. Sen har vi den kunskap i Bibeln som går emot islam. Det finns saker i dagens Bibel som är förvanskade, som är förändrade, som går emot Koranen och sunna. De här sakerna förnekar vi. Du säger, det här är inte sant. Som att Allah skulle ha skapat jorden och himlarna och sen vilade han på den sjunde dagen. Allah vilar inte. Allah blir inte svag, han vilar inte. Eller hur? Det står i Bibeln att profeten Salomon, Suleiman, lämnade islam. Och började gärna dyrka djävular. Magi. Vad säger vi om det här? A'udhu billah. Det är falskt. Hur kan man säga att en profet lämnade islam? Wa ma kafara Suleiman. Allah säger Suleiman förnekade inte religionen. Det var shayatin som kafaru. Men al-Yahud har ingen skam i kroppen. De är beredda att ljuga om Allahs profeter. Och sänka dem till en låg status för att upphöja sig själva. Och det står andra absurda saker i Bibeln. Som att profeten Jakob brottade ner Gud. Ma'kul? La, a'udhu billah. Eller att profeten Lot begick incest. A'udhu billah. Såna här saker är absurda. Det är inte ens passande för en troende muslim att begå dessa synder. Hur ska en profet som är en förebild för hela samhället begå dessa överträdelser? I alla fall, vi förnekar det som går emot Koranen. Och sen har vi den tredje kategorin. Det som nämns i Bibeln som varken går emot eller överensstämmer med islam. Hur förhåller vi oss till de sakerna? Är det någon som vet? Vi är tysta. Vi varken bekräftar eller dementerar. Taib. Vi säger Allah alam. Det kan vara sant, det kan inte vara sant. Det är viktigt att veta. Så från Koranens också unika egenskaper är att Allah subhanahu wa ta'ala till skillnad från andra böcker tog på sig att försvara denna bok, att förvara denna bok. Allah subhanahu wa ta'ala tog på sig att bevara Koranen. Ingen ska komma och ändra Koranen. 1400 år sedan. Eller hur? Är det någon fram tills idag som har lyckats ändra på Koranen? Nej. Och ingen kommer inshallah kunna göra det fram till domedagen. Subhanallah. Koranen är bevarad. Språket av Koranen är bevarad. Arabiska språket är bevarad. Om du idag vill lära dig arabiska, du lär dig Koranens arabiska. Eller hur? Så språket lever kvar. Boken lever kvar. Och det som förklarar Koranen är också skyddat och bevarat. Sunnan är också skyddad och bevarad. Ingen kan komma och hitta på massa falska hadither förutom att folket av hadith kommer att avslöja honom. Subhanallah. Så Koranen är bevarad. Och en sista sak, Koranen är också det största miraklet som profeten Muhammed fick, alaihissalam. Alla profeter fick mirakel. Och det största miraklet som profeten Muhammed fick, alaihissalam, det var denna välsignade bok. Profeternas mirakel tidigare försvann i och med att profeterna dog. Men här har vi ett mirakel som lever kvar bland oss idag. Denna bok som har den högsta nivån av språk som mänskligheten någonsin skådat. En bok som är lätt att minnas. Tiotusentals människor, hundratusentals kan den här boken utan till. Folk som inte ens kan arabiska kan Koranen utan till. Barn som är under 10 år kan Koranen utan till. Det är ett mirakel, eller hur? Att den är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah utmanar. Om ni påstår att denna Koran är falsk, hitta då på en likadan. Och ingen har tills idag hittat på en likadan eller försökt ens göra någonting liknande, förutom att han har blivit utskrattad. Och alla säger, hitta på om ni inte kan göra en likadan Koran, en sura. En sura. Även om den är lika kort som surat al-Kawthar, 3 ayat. Fram tills idag ingen har kunnat hitta på en falsk sura som liknar Koranen. Som handlas, det här är ett mirakel. Denna välsignade bok. Och sen så säger profeten alaihissalatu wassalam, och tron på hans sändebud. Vi tror också på Allahs sändebud. Sändebud och profeter. Rusul wal anbiya. Vi tror att Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeter och sändebud till mänskligheten för att vägleda dem. Han valde de bästa av folk från samhället till att bli profeter för att vägleda andra människor. Och han sände ner denna uppenbarelse till dem. Och det är de som visar hur uppenbarelsen ska implementeras. De bästa av människor som levt på jorden är Allahs profeter och sändebud. De bästa av människor. Hur många profeter har Allah skickat? Är det någon som vet? Nej, det nämns i en hadith. 124 000 profeter. Och hur många rasul? 315 eller 14, ungefär så nämner hadithen. Så Allah har skickat otroligt många, yani mer än 120 000 profeter och sändebud. Som Allah säger, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Vi har skickat ett sändebud till varje folk. Med beordringen att endast dyrka Allah och att hålla er borta från ett tagut, de falska gudarna. Så Allah skickade mer än 120 000 profeter till olika människor. Minhum man qasasna alik wa minhum man lam naqsus alik. Allah säger, det finns de vi har berättat om och det finns de vi inte har berättat om. Hur många är de profeter och sändebud Allah har berättat om i Koranen och i Sunna? Hur många är de? Ungefär 25 stycken namn. 25 profeter nämns i Koranen med namn. Och det finns de som nämns utan namn. Så av de här 120 000 nämns 25 stycken. Varför nämner Allah bara 25? Jo, för att deras berättelse räcker. Den innehåller tillräckligt med tankeställare och vägledning för människorna. Och den som reflekterar över dessa berättelser finner att det finns någonting att relatera till i varje berättelse. Eller hur? Till exempel en person, och det här är också en annan viktig punkt. Varför nämner Allah berättelsen om profeterna i Koranen? För att vi ska ta vägledning. Vad säger Allah? لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Ni har sannoliken en tankeställare i deras berättelse för att folk som har förstånd. Det finns tankeställare, vägledning. أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ فَبِهُدَاهُمْ اُقْتَدِ. Det är dessa som Allah har väglett. Så följ deras vägledning. Vi ska följa alla profeterna. Och mest specifikt den sista profeten, alaihissalam. Så de här berättelserna i Koranen, det är inte bara för att det ska vara vackert och vi ska lyssna på dem. Nej, det är för att vi ska ta lärdom. Och vi ska inte göra samma fel som deras folk gjorde mot deras profeter. Och det goda deras folk gjorde ska vi också inshallah göra och försöka göra ännu bättre. Taib. Så, alla nämnde dessa 25 profeter i Koranen. Och det finns subhanallah som jag sa en tankeställare för varje människa. Till exempel en person kanske har problem med sin pappa. Vem kan han relatera till Koranen och ha som förebild? Vem? Ibrahim alaihissalam. Taib. En person kanske har problem med barn. Barn som inte ens vill acceptera islam. Vem kan han relatera till Koranen? Nuh alaihissalam. En person har problem med da'wa. Ingen vill lyssna på honom, ingen vill följa honom år efter år. Vem kan han relatera till? Allihop. Alla hade problem och motstånd. Så det finns alltid dessa exempel och liknelser. En person till exempel blir orättvist kastad i fängelset och anklagad för saker han inte har gjort. Vem? Josef alaihissalam. Och så vidare. En profet, en kallare kanske har problem med folket. De vill inte lyssna på honom, de är taskiga mot honom, fast de är muslimer. Vem kan han relatera till? Musa alaihissalam. Det finns från alla profeter en tankeställare och en förebild. Subhanallah, ni märker om man tänker på det att de skiljer sig, berättelserna skiljer sig. Det är olika situationer och folk och så vidare. Så profeterna är de bästa av människor. De är felfria när det kommer till stora synder. Och de gör aldrig någonting som skulle göra att man kan kritisera deras profetskap. Och om de råkar göra något fel så är det av misstag, av ijtihad. Och Allah korrigerar dem. De är de bästa av människor. De ljuger inte, de dricker inte, de begår inte otukt. De är ärliga och så vidare. Så profeterna är de bästa av folk. Och som vi sa så nämner Allah subhanahu wa ta'ala 25 stycken i Koranen. Och av dessa 25 och av dessa 120 000 så är 5 stycken de bästa profeterna. Vad kallas de för? Ulul Azm. De med stark viljekraft. Och vilka är dessa Ulul Azm? Muhammad alaihissalam, Ibrahim, Musa, Nuh, Isa. Dessa 5. Om vi tar dem i ordning där de föddes, eller i tidsordning. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa och Muhammad alaihissalam. Och de bästa av dessa 5 är Muhammad alaihissalam och sen kommer Ibrahim alaihissalam. Dessa är Ulul Azm, de bästa av profeter och sändebud. Och inshallah vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah nästa vecka och lämnar dörren öppen för frågor. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.